lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till det 30:e kapitlet av Ordspråksboken, som är det enda kapitlet vars ordspråk är författade av Agur. Och han talade dessa ordspråk till Itiel och Ukal. Vi läser Ordspråksboken 30, vers 1. Detta är Agurs, Jakes sons, ord och utsaga. Så talade den mannen till Itiel och Ukal. Det som står i den första versen, det är allt vi vet om Agur. Han var son till Jakes, och inte heller han nämns på andra ställen i Bibeln än i Ordspråksbokens 30:e kapitel. Agur betyder samlare, och han kan därför stå som en illustration på en man som förstått hur viktigt det är för oss att söka kunskap om den helige och allsmäktige Gud. Och vi kan lära av hans exempel. Men att Agur inte bara handlar om en illustration, men om en verklig person, det förstår vi av att hans fars namn också nämns. Och det förutsätts tydligen att de som läste dessa ordspråk också visste vem Jakes son var. Jakes betyder from, gudfruktig. Och någon har översatt det så här: en samlares ord av den gudfruktiges son. Vi läser Ordspråksboken 30, vers 2 och 3. Ja, jag är för oförnuftig för att kunna räknas som människa. Jag har inte mänskligt förstånd. Vishet har jag inte fått lära, så att jag äger kunskap om den helige. Här möter vi en man som öppet bekänner att han genom syndafallet i sig själv saknar förnuft när det gäller den eviga. Att lära visdom i Guds andes skola börjar med att människan inser och erkänner sin sanna ställning. Paulus skriver i första Korinterbrevet 1, vers 18-21. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag skall göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visade, skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Och när Paulus påminner dem om hur det var när de blev kallade av Gud, så säger han i första Korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, det som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Och när vi nu kommer till vers 4 i Ordspråksboken 30, så är det intressant att vi här möter några av de frågor som Gud ställde till Job. Vi läser Ordspråksboken 30, vers 4. Vem har stigit upp till himmelen och återfarit ned? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han och vad heter hans son. Du vet ju det. Jesus säger i Johannes 3:13: Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Det är därför jag om och om igen säger att Jesus är den enda auktoriteten när det gäller skapelsen och universums ursprung. Vetenskapsmännen har inte svaret på den frågan. Det förstår vi när de presenterar sådana varianter som utvecklingsläran eller The Big Bang. Bibelns första kapitel berättar för oss att Gud skapade himmel och jord. Det var så det började. Människan har inget svar, men Gud ger oss svar. Därför ska vi lyssna till honom. Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Vi läser Ordspråksboken 30, vers 5 och 6. Allt Guds tal är luttrat. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg inte något till hans ord, för att han inte må ertappa dig med lögn. Allt Guds tal är luttrat. Ja, det finns inget som kan rena dig som Guds ord. I Johannes 15:3 säger Jesus till sina lärjungar: Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Allt Guds ord är luttrat. Det är bättre än något annat tvättmedel, eftersom Guds ord utför en mirakulös rening i den människas liv som tar sin tillflykt i honom. Och med ett oerhört allvar varnar Herren oss för att lägga något till hans ord. Gud tvekar inte att kalla en människa för en lögnare när det är det hon är. I vers 6 varnar Gud människan för att lägga något till Guds ord, för att inte Gud ska ertappa oss som lögnare. Och när vi nu kommer till verserna 7 till och med 9 i Ordspråksbokens 30:e kapitel, så möter vi en människa som verkligen tar Guds varning allvarligt. Lyssna nu noga och lägg märke till vad denne man här ber. Ordspråksboken 30, verserna 7 till och med 9. Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte in till min död. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig, och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest, om jag blev alltför mätt, förneka dig så att jag frågade, vem är Herren? Eller, om jag blev alltför fattig, kunde jag bli en tjuv, jag förgripa mig på min Guds namn. Här möter vi en människa som har två saker som har blivit livsviktiga för honom. Två saker han ber om. Vägra mig dem inte innan jag dör, säger han. Det säger oss att vi har att göra med en människa som är klar över att den tid han har är begränsad. Han är också uppenbart klar över att när den tilldelade tiden är över och hans livstråd klipps av, så upphör han inte därmed att existera. För de två saker han ber om är präglade av evighetsperspektivet. som det sägs i Predikaren 3:11. Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Och det ska vi komma tillbaka till senare. Men låt oss nu först lägga märke till att vi har att göra med en man som har två ting han ber Gud om. Två ting som betyder mer än något annat för honom. Vad ville du be om du hade fått be om två ting? Om du fick möjlighet att få två önskningar uppfyllda. Om den allsmäktige Gud sa att du ska få be om två ting och du får be om precis vad du vill. Vad ville du be om? Vilken längtan är det som fyller ditt hjärta? Vad är det som upptar dina tankar? Vad är det du hoppas ska ske medan du ännu är i livet? Vi har all orsak att verkligen lägga märke till de två ting som har blivit så viktiga för den här mannen. Låt oss se vad som kommer först på den här mannens önskelista. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig. I en annan översättning står det låt falskhet och lögn vara långt ifrån mig. Hans första bön går alltså på personligheten. Det som har med hans karaktär att göra, det inre livet. Och låt oss lägga märke till att det kommer först. Låt falskhet och lögn vara långt ifrån mig. Hans första bön gäller alltså det inre livet, hjärteförhållandet, karaktären, vem jag är. Han ber helt enkelt om nåd att få vara en ärlig man. Låt falskhet, fåfänglighet och lögn vara långt ifrån mig. Det handlar alltså om en människa som är mera upptagen av att vara än av att ha och äga. Det blir också stadfäst av hans andra bön. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Men låt mig få det bröd mig tillkommer. Hans andra önskan har med yttre livsförhållanden att göra. Alltså hans yttre omständigheter. Men samtidigt ska vi lägga märke till att utgångspunkten för båda bönerna det är att allt Guds ord är luttrat. Det vill säga allt Guds ord är rent. Allt Guds ord är rent. Två ting ber jag dig om. För denna renhet, den står som en kontrast till hans egen karaktär och hans egna ord. För de är inte rena, och det vet han. För han lever i Guds ord, och den som lever i Guds ord och dricker av den rena källan, han blir avslöjad. Och när synden blir synd för en människa, då går ropet till Gud som är fullkomligt ren. Och ropet gäller personlig rening. Nu är det mig det gäller, Gud. Låt fåfänglighet och lögn vara långt ifrån mig. Han ber inte om välgång och lycka. Han ber inte om framgång och ära. Han ber inte ens om ett långt liv. Och han ber inte om seger över sina fiender. Men han ber om nåd att få vara helt ärlig. Och jag kan inte annat än fråga mig själv. Är det det som jag önskar mest? Är jag verkligen mera rädd att mista hjärtat än ansiktet? Är detta min bön? Inte så mycket talang som sanning. Inte så upptagen av lycka som av helgelse. Inte så upptagen av att bli rik som av att vara äkta. Kanske någon menar att han borde ha bett om mera centrala ting som är viktigare. För som en man sa, att ljuga är trots allt inte den värsta synden. Kanske inte. Men ett falskt hjärta, en bedragares hjärta, ser ut att vara roten till de flesta synder. Tänk på äktenskapsbrott till exempel. Jag undrar om någon enda gift man inleder ett förhållande till en annan kvinna utan att först på ett eller annat sätt bedra sin fru. Går vi till roten finner vi lögnen. En äktenskapsbrytare är inte sann och trogen mot sitt löfte, inte sann mot sin make eller maka, inte sann mot sitt löfte och därmed inte sann i förhållande till Gud. Skriften vittnar också att falskhet och lögn är något som Gud hatar. Förräderi är en kränkelse av den helige Gud, och det gäller varje form för lögn. Som att ge en händelse lite extra färg när vi återberättar den, eller att förtiga något som skadar oss själva. Inbillar vi oss verkligen att han som har skapat oss inte skulle genomskåda vår falskhet? Herren säger genom profeten Sakarias i kapitel 8, vers 16: Men detta är vad ni ska göra. Tala sanning med varandra, döm rätta och fridsamma domar i era portar. När vi säger något som inte är helt sant, så förnekar vi Gud. Kunde du tänka dig att stå framför en stor grupp människor och berätta en lögn för dem, som alla i gruppen visste var lögn? Det gjorde du knappast. Genom Ordspråksboken 30, verserna 7-9, har vi fått ta del i en bön som bes av en man som inte vill befatta sig med falskhet, dubbelspel eller lögn. Men han är smärtsamt medveten att detta ändå är en del av just hans liv. Och denna bön avslöjar också att synden, lögnen, falskheten i hans eget liv inte har fört till resignation. Det vill säga, det har inte fört till att han ger upp. Vi är ju alla syndare. Vi blir aldrig annorlunda och så vidare. Men det han har insett, det leder honom till att ropa till Gud. Två ting ber jag dig om. Allt annat kan vara detsamma. Låt förfänglighet och lögn vara långt ifrån mig. Hans andra bön gällde de yttre livsförhållanden. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Hans första bön gällde det inre livet, men han är fullt klar över att de yttre förhållandena alltid påverkar våra hjärtan. Så även bönen som gäller den materiella standard och yttre omständigheter har sin grund i hur de yttre omständigheter kan påverka och forma vår karaktär. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Det är en märklig bön, eller hur? Att han ber om att slippa fattigdom, det kan vi förstå. Men att han ber om att slippa rikedom, det är väl knappast den vanligaste bönen i vår tid. När jag ser mig runt så verkar det som om de flesta närmast har samma trosbekännelse som spelman på taket. Om rikedom är en förbannelse, då må Herren förbanna mig med det. Det verkar som om inget är så naturligt för människan efter syndafallet som drömmen om att bli rik och lusten att äga. Och i vårt välfärdssamhälle så gör vi oss alltid normer som är sådana att den ger oss ursäkter. Till exempel frosseri, ja, det är att ha mer än mig. En känd miljonär fick frågan, hur mycket pengar är nog? Bara lite till, blev svaret. Men låt oss inte glömma att det som verkar så naturligt för oss varnar Bibeln starkt emot. Paulus skriver till sin medarbetare Timoteus i 1 Timoteusbrevets 6:e kapitel, verserna 17-19. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att det vinner det verkliga livet. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort ifrån tron och vållat sig själva mycket lidande. Tror vi verkligen det? Tror den som köper en lott som ger möjlighet att vinna en miljon på detta? Många människor ser ju inte något fel i passionen att bli väldigt rik. Vi tillhör en kultur som tror på Gud och räknar sina pengar. Det betyder inte att vi ska vara likgiltiga med hur vi styr och ställer oss, eller likgiltiga för hur vi sköter våra affärer. Men det betyder att om pengarna blir huvudsaken, om pengarna blir själva meningen, då har vi gått vilse. Gud har aldrig uppmanat oss att söka fattigdom. Och Bibeln glorifierar aldrig fattigdom och nöd. Det är ingen lycka i själva fattigdomen. Men en annan sak är att det går an att vara fattig och lycklig. Men det som är viktigt för oss att lägga märke till, det är orsaken till att Agur ber denna bön om att varken bli fattig eller rik. Kom ihåg att denne man har ett hjärta som är upptaget av sin karaktär, av vad han är. Vilket vi märkte när vi såg vilken bön som kom först på hans lista. Och den andra bönen gällde de yttre omständigheter. Alltså förhållanden som kan vara farliga just för hans karaktär, hans personlighet och hans gudsförhållande. Han är alltså mera upptagen av hur han verkligen är än av vilket intryck han gör. Låt oss pröva oss själva på bönen i Ordspråksboken 30, verserna 7-9. Han som hade två ting som verkligen låg honom på hjärtat. För det första, att få fänglighet och lögn skulle vara långt ifrån honom. För det andra, att Gud ska låta honom slippa fattigdom och även att han ska slippa rikedom. Han ber om att inte sakna något, men också om att inte få mer än att han alltid är helt beroende av Gud. Bönen vittnar om en man som inser sin egen orenhet. Och han önskar verkligen en förändring i sitt liv. Därför ropar han till Gud. Om två ting ber jag dig. Vägra mig dem inte. löfte in till min död. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig, och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest, om jag blev allt för mätt, förneka dig så att jag frågade, vem är Herren? Eller, om jag blev allt för fattig, kunde jag bli en tjuv, jag förgripa mig på Guds namn. Låt oss läsa verserna 7-9, några gånger under eftertanke, och meditera över vad den bönen har att säga dig och mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må denna bön också vara ditt hjärtas bön. För det är en bön efter Herrens vilja. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Gud är god.
Vägen genom Bibeln sänds över hela vårt land. Här kommer ett lyssnarbrev från Vetlanda. Jag vill uttrycka min stora glädje och tacksamhet över bibelundervisningen på kvällarna. Jag började lyssna i april och har sedan hört de flesta programmen. Jag försöker tipsa vänner och bekanta på olika håll, här och övrigt i landet, om sändningarna. Jag tror och vet att många hungrar efter sådan gedigen undervisning från Guds ord. Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Jag bad till Gud om att få en radio så att jag skulle kunna lyssna till era program Jivana Guat. Herren har nu gett mig en. Tacka Gud för att jag nu kan lyssna till era program regelbundet. Jag får nya erfarenheter genom era program. Må Gud välsigna er. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.